Hur är det med Cleo den här gången? Mår hon bättre nu?
Ja, det var, vad var det, söndag kväll när vi snackade. Då hade hon ju haft feber på dagen. Feberfri hela måndagen, vilket var tur. För hon har varit skittaggad på att de ska ha så här Lucia-tåg i Föris. Oh. Med alla föräldrar där som var idag tisdag. Så det kunde hon vara med på. Så slutet gott, allting gott antar jag.
Gud vad skönt. När de är så där unga. Ja. Brukar de också hålla på? Ja, men jag antar att de sjunger och kanske inte säger dikter, men sjunger åtminstone.
Ja, precis. Det var som inte ett riktigt tåg, utan alla barn satt i en ring med föräldrarna runt sig. Och så sjöng vi sånger som de hade tränat in. Typ, ja, men de vanliga. Men, de vanliga förutom, sen vi var, eller i alla fall sen jag var barn, så har Lucia-sången ändrats. Börjar inte med natten går tunga fjät längre, utan med ute är mörkt och kallt.
Jag tänker så här, för någon som går i förskolan kanske det är lite mer, alltså man kan connecta lite mer med det kanske.
Antar det. Men du vet hur man blir när man förväntar sig en sak som det alltid har varit, ja, säger folk i min ålder.
Spritfrågade galen.
Är det på ett annat sätt? Man bara, va? Jag blev tiltad.
Ja, det var, du måste söka efter en ny förskola.
Ja, nej. Jag älskar våran. Däremot, Cleo gick som tomte. Med typ en, alltså en, någon sorts feminin tomte med tomteklänning. Frans som pepparkaksgubbe. Och redan där är jag nästan så konservativ så att jag känner så här. Jag skulle hellre säga att hon var tärna och han var stjärngosse.
Ja.
Men liksom, när de är två och tre får man nästan vara glad att de inte typ kräver att få gå som Batman och en dinosaurie eller någonting.
Precis, man får ta det på det sättet, på den positiva sidan.
Good times, boys. Let's keep the fucking shit train rolling. Take it to the final destination.
Ja, men då hälsar vi er alla välkomna till ännu ett avsnitt av Radio 1970. Sebastian heter jag och med mig är såklart Navid. Och min första fråga till dig är som vanligt. Hur är läget med dig?
Ja, men det är väl under kontroll skulle jag säga. Som folk hörde här tidigare så är det friska barn nu, så jag har sluppit vabb den här veckan och känner att jag är i fas med livet och det trivs man ju med.
Fan vad skönt ändå. Det förtjänar du.
Ja, själv då? Du hade tenta när vi pratade förra veckan. Du skulle ha tenta. Hur gick det?
Ja, nej, jag har inte fått någon svar ännu. Så det vet vi inte. Sen så ja, har det väl varit diverse andra skolgrejer. Hade redovisning idag bland annat. Så det tuffar på, gör det. Och man bockar av sak efter sak, så det är bra. Men en sak som stör mig så jävla mycket. Vet du vad det är?
Nej.
På vintern?
Ja.
Då det är alltså... För nu måste vi få hjälp av våra följare här. Jag blir så extremt torr i huden på vintern. För den här veckan kan vi inte be om limerick. Så nu måste vi ha tips på mejlen när det kommer till hudvårdsprodukter här. För nu måste vi få ett stopp alltså.
Ja. Jag kan börja med det jag vet.
Ja, berätta
snälla.
Det är
att du ska ha en fet.
En fet kräv.
Alltså, de som är vattenbaserade, som många är, är ju bättre på sommaren. På vintern när det är minusgrader vill du inte ha liksom vatten i ansiktet.
Utan... Då vill man ska vara baserad på talg.
Ja, men du, alltså, egentligen vill du nog ha det här, du vet, som man skrubbade på sina fotbollsskor när man var barn. Du vet,
riktigt
bara,
fett.
Som en dosa fett som man gnuggade en borste i och bara, nej, nej, nej.
Ja.
Det är det bästa.
Kanske nog om det, och ska vi fokusera på lite på hockeyn eller vad säger du?
Ja, varför inte? Ska vi dra veckan lite snabbt? Lövenveckan. Två matcher, två segrar. 13 mål framåt, 9 bakåt. 5 poäng eftersom det krävdes straffar mot Västerås. Vi har ett powerplay den här veckan på 71,43. Vi har haft 7 powerplay, gjort 5 mål.
Ja, det är svårt att klaga på det. Ja. Det är någonting positivt i det hela. Det är det verkligen.
Ja, det är det. Men ett boxplay penalty kill på 62,5.
Ja.
Vi har 8 boxplay, släppt in 3 mål i spelformen. Så vi är ju en bra bit över 100, vad blir det?
130-någonting typ.
30-någonting i special teams. Det är ju väldigt bra, får man säga, ändå.
Ja, det är svårt att klaga. Ja.
Det är ju det. Och du minns förra veckan, då satt vi och pratade om våran effektivitet som var nere på 2-3% väl av skotten.
Ja, just det.
18,06% den här veckan.
Det är ett hopp. Är det, ju.
Det måste man säga.
Ja. Ja, det är konstigt hur olika veckor kan te sig som de gör. Men det är ju så det är med, i den här ligan och med det här laget just nu. Att det är ju blandat. De blandar och ger och tar liksom. Men det är ju bättre åtminstone.
Ja, det tar vi. Det är totalt 122 skott. 22 i täck bara.
Ja.
28 i täck. 22 utanför. 2 i målramen.
Mm.
50 från skottsektorn. Ja. Det är en bra vecka på det sättet. Och du pratade ju förra veckan om, ibland är det kanske bara tur och otur. Ja. Och jag avskyr att säga så, men jag menar, från 3% till 18, det är inte så att, alltså, det är inte så att vi har, att vår skicklighet i avsluten har blivit 6 gånger bättre över en natt. Liksom. Nej, så mycket precis. Skottträning hinner man inte med på en vecka, utan det, man får nog bara ta det för vad det är. Alltså.
Ja, men jag tror verkligen det. Alltså, för vad fan, det är 52 matcher på en säsong, det kommer ske. Då det är lite otur. Och det får man bara svälja. Allting är inte bara katastrof när det väl inträffar. Utan man måste hålla coolet lite grann. Men börjar det ske gång på gång, ja, då är det ju en trend helt plötsligt.
Ja, så är det ju. Skadekrisen blev ju, pratade vi om förra veckan, började lätta. Då kom sjukdomskrisen in istället. Samma dag som vi släppte avsnittet. Släppte ju lite senare Björklöven sin laguppställning. Då saknades Kim Johansson, Mattias Nörstebö och Oliver Johansson på grund av sjukdom.
Ja.
Då var vi helt plötsligt nere på, vadå? En ordinarie målvakt, vad blir det? 5 ordinarie backar, 10 ordinarie forwards, Kjenixen.
Det är som att vi jinxade skiten. Ja, nej, för fan, så jävla otur där. Och att det är så många som drabbas på en och samma gång. Det är ju... Men det är klart, ja. Ska det hända så ska det hända oss, liksom. Och precis vid det tillfället. Ja. Men det är ju tur att de kunde liksom rodda och lösa det ändå, känns det som. Det
ja,
fick ju ändå maximalt med resultat från det här, tycker jag, känns det som.
Och om du inte har läst VK idag så vet du inte att deras träningsrapport från tisdagen, alltså, rapporterar att alla spelare utom Linge och Olofsson då var på is och tränade idag.
Okej.
Veti Vainio gick för fullt. Båda målvakterna gick för fullt.
Okej.
Gura Possler, den enda som inte... Han ska ha haft röd tröja på sig mellan varven. Alltså ej tacklingsbar. Så honom får vi kanske vänta ett tag till på.
Ja. Vad drar man för växlar av det då? Vi behöver inte snacka om Vainio. För vi vet ju hur det ligger till där. men kul annars, såklart. Skönt att det börjar ordna upp sig. Det har ju varit tufft. Och man har ju blivit så irriterad på det stundtals under säsongen. Att det har blivit, eller att det har varit som det har varit. Och att det kanske har varit ganska oförändrat i... Ja, på, liksom att Kent inte har värvat någonting. Men nu när man väl har hållit ut... Så känns det ganska härligt ändå, kan jag tycka. Att det liksom inte panikvärvades något. Så, nej, det här förtjänar vi. Och förhoppningsvis kommer det ha en positiv påverkan på laget framöver. Det tror jag.
Ja, det tror jag. Förra veckan pratade vi också, eller spekulerade lite i Freddans återkomst och hans betydelse för laget. Och nu känner jag så här efter 3 matcher. Du får säga om du är med på den eller inte. Vi vet ju hur det är med snävt urval. 3 matcher är ju bara 3 matcher. Mm. Men de här 3 matcherna han har varit med igen, så tycker jag mig se ett Löven som inte är som det brukar. Det har varit 3 jobbiga matcher. Först, ja. Hans första var ju Västervik förra veckan, om man säger. Mm. Som vi dominerade, men fick inte in pucken.
Ja, just det, den matchen, ja. Mm.
Ja, och vi som följer Löven satt ju bara och väntade på Västerviks kvittering till 0-1. Mm. Men den kom ju inte, utan vi fortsatte liksom grinda. Och så kommer 1-0 från Fitzgerald med 1,5 minut kvar. Sen har vi veckans båda matcher, hamnar vi ju i stora underlägen. Eller stor, vi hamnar i underlägen, knepiga, ja, underlägen. Som jag tror att de flesta Löven-fans kände igen sig i på det här sättet. Att okej, okay, det är en sån kväll.
Man checkar ut liksom mentalt, ja, lite grann.
Ja.
Ja. Återkommer, ja, du, och sen kollar slutresultatet och blir förbannad.
Ja, nu kan vi skita i det här. Vi vet att det barkar. Hitta styrkan att vända båda matcherna.
Mm.
Jag vet inte hur mycket man kan tillskriva Freddan det här, men det är ju en tydlig skillnad mot när han inte var med i alla fall, eller?
Ja, och jag tror så här, för det här är ganska intressant att du nämner det, för det här går väl ändå tillbaka till någonting som vi har snackat om, alltså redan från början av den här säsongen, att alltså, tidigare så då torskade vi matcher när någonting gick emot oss, antingen snabbt eller plötsligt. Att det liksom inte fanns det där goet att, ja men, vi gnuggar på och så löser det sig. Utan det var mer bara att man säckade ihop, axlarna får ner och så man åkte runt och sura typ. Nu så har vi ju inte gjort det. Och Freddan är tillbaka med matcherna. Så det kan ju definitivt vara så att han har varit lite av en... Men att han har kunnat pusha på det sättet som behövs i båset och på plan. Det utesluter jag verkligen inte.
Nej, alltså jag menar... Någon typ av ledarskap sitter han ju på eftersom han är utsedd till lagkapten. Och liksom det ledarskapet verkar ju att döma av vad som hänt hittills sedan han kom tillbaka ha väldigt positiva effekter på laget.
Mm. Ja, men verkligen, det kan jag hålla med om. Så ja, men det är intressant. En intressant spaning där. Det blir ju som sagt, det är ett snävt urval, men det blir ju spännande att se framöver, för vi kommer definitivt vara i underläge flera gånger. Ja, och se utifrån om vi har fått en sån där uppryckning när det kommer till det.
Ja, precis. Vi har ju vårt powerplay, vårt superpowerplay har vi också pratat om tidigare. Men liksom nu har vi, och då om man räknar på bara de matcher vi har spelat sen vi satte ihop vårt superpowerplay med alla bra i en och samma uppställning. Så har vi sedan dess, vart är det då? Där, 38,64% över 15 matcher.
Ja, det är ganska bra.
Eller får man säga lyckat?
Ja, det är helt okej. Okay. Det känns ju jättebra. Det var ju ett genidrag att göra sådär.
Ja, det är också roligt att välja ut en period då man har varit bra och bara, tittar man på den här perioden är vi skitbra. Över den perioden är vi bäst i serien. Men samtidigt, för oss i alla fall, jag vet inte för andra lag, men för oss är det ju bara relevant att se när vi har spelat med vårt nuvarande powerplay. Vad är liksom statistiken? Liksom, matcher vi spelat med helt andra powerplay är ju lite skitsamma.
Ja, för det berättar ju inte hela historien direkt. Så ja. Nej, men det är, för fan, vad skönt det är. Att vi äntligen har fått reda på det där. Det gör så att jag kan sova lugnt om nätterna. Känns det som.
Och jag vill tillskriva Kilki framförallt. Trots att han bara har gjort 2 powerplay-mål tror jag. Vill tillskriva honom väldigt, alltså störst del av att det har blivit så här bra. 38, alltså det är mer än var tredje.
Ja, det är ganska galet. Va, har du någon koll på våra konkurrenter just nu, sett över säsongen?
Ja, Modo har ju ett otroligt, alltså om man ser det jag har framför mig nu från 26 oktober då VK rapporterade om att vi hade tränat med ett super-PP. Mm. Från det datumet så har vi 38,64 som jag sa. Modo har 33,33.
Mm.
Mora 26,83. Kristianstad 26,09.
Mm.
Södertälje 26. Det är väl de som är het, de som är över 25%.
Mm. Mm.
Så.
Nej, men det är intressant det där. Alltså, vi ligger ju väldigt bra till. Så nej. Man är... Äntligen.
Ja.
Det är perfekta julklapparna för att höra det här.
Ja.
Då har man ju sett det på isen också såklart. Men...
Ja, det jag tycker, det är, alltså att jag nämner Kilki framförallt trots att han bara gjort 2 mål. Det är att jag tycker att han är så himla rörlig med pucken där ute till höger. Motståndaren är så himla rädda för honom. Och så har han hela tiden Weigl där nere i...
Ja.
Liksom... Nere i påsen, höll jag på att säga. Men nere bredvid mål som alltså, han kan spela med. Och han är så himla bra på att liksom... Driva in. Alltså driva framåt. Driva ner mot Weigl. Så att det blir ju oceaner av ytor för framförallt Fitzgerald där uppe i cirkeln. Men även, för det blir ju liksom den sovande sidan då. Men även, du vet, när Pooley då faller ut från framför mål, alltså faller bak i slottet. Ja. Den har vi ju sett några gånger. Kirke kliver fram, droppar in i fickan liksom, och Pooley smäller dit den. Det, allt det där handlar ju så himla mycket om att Kirke gör det så himla svårt för försvaret att vara överallt.
Alltså. Ja, alltså han har ju ett sätt, precis som du säger och beskriver, att med hans dels spelet utan puck men även med, så hittar han sätt att skapa lägen. Inte bara för sig själv utan för andra. Det krävs ju ett otroligt spelsinne för det. Vilket han definitivt besitter. Så ja, all cred till honom. Där sitter jag i samma båt som du.
Sen tycker jag att Kim Johansson har kommit in i det bra nu som point i den där kedjan. Jag tänker nu med om Vainio ska spela några matcher innan nästa skada och han är tänkt i någon sorts powerplay-roll, så ser jag honom hellre som point i powerplay 2. För jag tycker Kim gör det så himla bra där med att inte kladda med pucken, inte tro att det är han som ska, att det är han som ska styra det, liksom. Att det ska utgå från honom, utan vi har ju flera mål av Fitzgerald här på slutet i PP där han gör det så himla bra i att få den serverad av Kilki och bara, du vet, så här, knuffa den vidare, verkligen så här, pegga upp den för Fitzgerald så att han kan smacka dit den. Så jag tycker, oavsett Vainio eller om vi lyckas hitta vår offensiva back som vi vill ha in, så säger jag Kim Johansson i PP1 och en mer, vad ska man säga, offensivt farlig back i PP2. För där har du ju inte riktigt någon som är den som styr det, som håller i taktpinnen.
Nej, och där kan vi behöva ett annat driv också. Vi kanske inte har rätt forwards för det just nu att kunna vara liksom någon spelförande. Så får vi tillbaka Vainio definitivt. Att han kan fylla en sån roll. Det är ju smart att du säger det. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Utan jag har ju slentrianmässigt bara tänkt. Nej, han ska in i första.
In med allt krut där. Ja, precis. Exakt. Så. Ja, men en sån bara kan ju säkert vara lika skicklig som Kim på att knuffa vidare pucken. Men jag menar...
Han kommer ju inte göra det förmodligen.
Nej, och kommer in någon med liksom offensiva spelet som sin, vad ska man säga, stora kompetens. Då vill man utnyttja det också.
Ja, precis.
För då kan ju Bengan bli farlig från höger cirkeln och kanske Fortier från vänster cirkeln. Då, alltså, där kan det ju peggas upp. Men på tal om offensiva backar in. Jag läste på Twitter journalisten Andreas Hansson som jobbar väl åt Hockeypuls. Jag vill säga Länstidningen Södertälje. Skrev om Brickley i Västervik som det har pratats otroligt mycket om den här hösten, att han tydligen erbjuds för 1 miljon kronor till den som vill ha, och att Löven är en klubb som är intresserade och villiga att betala de pengarna. Vad känner du för Brickley till Löven?
Ja, han är ju en spelartyp som vi inte riktigt har just nu, i och med att vi inte riktigt kan räkna med Vainio på det sättet, och de är väl inte heller så jättelika, och det är poängstark back som skulle göra det bra i vilket lag som helst, känns det som. Och jag tror, alltså just bara med det där att vi inte har någon sån back, så skulle det vara ganska skönt att kunna ha det framöver. Som kan liksom hjälpa till i ett andra PP och allmänt vara farlig. Och i det långa loppet så kommer vi nog behöva så mycket folk som möjligt. Liksom, halva säsongen har gått och hälften av truppen har redan varit trasig någon gång, så... En mille är ju saftigt. Det är det.
Ja, det känns så himla olikt Kente. Alltså, nu sägs ju Löven var intresserade, till och med villiga att betala. Och så här, Kente har ju inte gjort sig känd för den som liksom plockar in de här, man vet vad man får, men det kostar därefter. Alltså, han har hittat de som man aldrig har hört talas om tidigare, som har visat sig vara dritbra. Precis. Det här, i och för sig, om man tänker så här, ja, men vadå, Poli, Kilke, de här värvningarna har gjort den här säsongen. Det är ju spelare som man vet från start kommer att leverera och som förmodligen kostar därefter.
Mm.
Och det här 1 miljon, det hickade jag till när jag läste.
Mm.
Men samtidigt, det är ju marknaden som styr. Alltså, jag sa till någon typ så här, du kan inte förvänta dig att handla på ICA till de matpriser som var för ett halvår sedan. Och du kan inte förvänta dig att värva spelare för de priser som var i somras, nu när marknaden är så skral. För jag menar,
precis,
betalar Örebro Modo 800 000 för Marenis.
För en sämre spelare.
Ja, då är det kanske 1 miljon som är rätt pris. Men alltså, man är ju inte van vid övergångssummor överhuvudtaget i hockey.
Nej, man är inte det.
Och en mille för en allsvensk klubb är också, wow.
Ja, det är mycket pengar. Men alltså, så, ja, men han är ju också en ganska, han är ju en väldigt begåvad offensiv back. Han pacer ju just nu för 50 poäng som back.
Mm.
Han är ju, han liksom ligger på 26 på 27 matcher, så i ett Västervik som inte alls är så jättebra.
Nej, han kommer ju inte att pacea lika mycket om han skulle spela i Löven, eftersom i Västervik får han ju säkert obegränsat med speltid. Står säkert där 2 minuter varje powerplay och spelar med de bästa spelarna. Här skulle han ju lira i ett annat system. Jag måste säga att spelaren Brickley kan inte prata så jättemycket om, för det man har läst om honom är att han är otrolig. De matcher vi har haft mot honom, framförallt med den senaste i minnet, den vi vann med 2-0 som vi pratade om här nyss, då har jag inte tyckt att han har stuckit ut på något sånt här otroligt sätt.
Nej. Nej, det är ju svårt. Det,
han har inte sett ut som $1 million i alla fall.
Nej, alltså det är ju precis som du säger, det man har sett är typ highlights.
Ja.
För man följer ju inte riktigt Västervik. Men som sagt, av vad man har hört från folk så ska han ju vara, han ska ju vara väldigt, väldigt bra. Så. Ja, vi får se vad Kente gör. Men ja, jag hade väl inte blivit jätteledsen om vi värvade honom. Även om det är ganska saftigt. Liksom. Då är det väl så. För jag tror inte att det minskar ju inte chanserna för oss att göra bra ifrån oss i hockeymatcher. Liksom.
Nej, precis. Och jag litar så himla mycket på Kente där. Så jag menar, kan vi hitta en bättre eller lika bra spelare för samma pengar, då antar jag att Kente gör det. Och kan vi inte det, ja men då är 1 miljon rätt pris, hur galet det än låter.
Ja, så, då är det.
Ja, och så där litar jag på Kente. Fan, sjukt ändå. Kom och tänka på en sak nu.
Mm-hmm.
I och för sig, det är himla platt. Det är lite som att säga så här, det är lite som att investera i efterhand. Du vet att man kan säga så här, jag borde ha köpt en lägenhet när jag flyttade till Stockholm 2006. Alltså, hela den där grejen.
Alltså.
Ja, men tänk att vara sportchef i SHL idag, med den marknaden som är, att du tvingas betala 800 000 för Marenis typ. Och du sitter i den sitsen och vet att i somras hade du chansen att plocka Nick Schilke, vad heter han, Dickinson i Modo. Så här, ingen rörde Bernard i Modo till exempel.
Den är ju typ den sjukaste.
Ja. Ja.
Att han är kvar, det förstår jag inte. Men,
ja. Det sjukaste tycker jag just nu, det är ju att ingen testade Schilke, men det kanske var svårare när ingen har sett honom i Sverige innan och sådana saker. Men så här, ingen tog Bernard, nej. Ingen tog Riley Woods.
Ja, det är galet. Fast Woods, jag köper att man inte tog Woods. För han var ju inte samma spelare efter Sam liksom utgick med skada och allt vad det nu var. Då var det som, han blev lite av en skugga.
Ja, fast det var ju match efter att ha varit liksom riktigt bra. Ja, jag vet inte, det fanns säkert, de hade väl anledningar att inte ta honom eftersom 14 lag i SHL inte tog honom. Men jag menar nu, när det är omöjligt att hitta en vettig, alltså när den där finnen som Brynäs ratade kunde gå till Luleå från tjeckiska ligan. Alltså ja, då skulle jag ändå sitta och vara en sån här som bara, ja, man skulle ha köpt bla 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 aktier. Man skulle ha köpt bitcoins 2010. Ja. Alltså jag skulle sitta och känna det. Fan, ja. Jag skulle ha värvat Dickinson och Schilke och Poli.
Fan, du har ändå rätt. Jag måste bara ta tillbaka. Han gjorde ändå 49 poäng förra säsongen.
Ja, det är väl bra.
Det kändes bara
Axel
aldrig som att han...
48.
Ja, men alltså det kändes bara aldrig som att han var den man var rädd för. Utan det var ju Sam liksom som...
Ja. Och Modo kanske tjänade lite på att Sam Vigneault överskuggade alla i deras lag.
Ja, Ja, förmodligen. Ja, ja.
Ja. Nej, det var det. Jag kommer bara tänka på det så här. Fuck vad de var dåliga spelare nu för mycket mer pengar än vad de skulle ha betalt för, ja, för en Schilke eller en Dickinson till exempel.
Ja, men det är sant. Det är en sån säsong som vi får uppleva nu.
Ja. Men du, vi har ju sagt att vi inte ska gå igenom matcher på det sättet, utan liksom, men Västeråsmatchen i fredags måste vi ändå plocka ner. Kan du berätta allt som hände där?
Nej, det kan jag inte, för det är så mycket som har hänt. Nej, men det var okej. Okay. Ja, kontext då. Alla vet, de flesta vet ju hur det slutade, men Löven vann ju på straffar med, så det blev 7-6 blev slutresultatet. Mm. Och matchen liksom redan från start var, alltså det, Löven inledde inte dåligt, men likt förbannat hade vi ett mål i baken efter 1 minut och 15 sekunder, tror jag att det var. Och det liksom bara fortsatte, vi fortsatte spela bra, men sen nästa mål igen, ja, det var Västerås mål. Och sen så börjar karusellen.
Där efter 2-0 också så utgår ju våran enda hela mål, hela vuxna mål i alla fall. Jag tror att de kastade in ett barn.
Precis, och då var liksom, vad är han, 17 år va, Melke Thelin?
Ja.
17-åriga Melke Thelin får alltså ställa sig mellan stolparna efter halva första.
Och det första som händer är att vi drar på oss en utvisning också va?
Ja, exakt. Och det blir powerplay, han släpper in första pucken. Jag tror det är just det powerplayet.
Ja, det är det.
Om man tänker bara, hopp. Hur kommer siffrorna bli ikväll? 3-0 i baken, alltså efter 15 minuter i första perioden. Vi lyckas till slut göra ett tröstmål i powerplay av Fitzgerald, såklart.
Ja, det som händer är att det blir någon sorts kaos, det blir massa utvisningar och vi får en 5-3.
Ja, och det är liksom, vi snackar roughing, sports, eller conduct, det är elbowing, det är allt möjligt som händer. Och ja, 3-1
inför livsviktigt andra. Livsviktigt inför paus.
Ja, precis. Men ja, vi sätter igång andra. Vi spelar bra. Eller så här, vi spelar inte dåligt. Västerås spelar verkligen inte bra. Men Västerås gör 4-1. Så vi ligger under med 4-1. Och sen så
lyckas vi göra 2-4. Frustration också på allt möjligt. På domarna, på motståndarna.
Ja.
Vi lövare satt och hatade alla i Västerås och alla domare. Och västeråsarna satt och hatade alla i Löven och alla domare.
Ja, alltså det var så märkligt. Liksom, för i pausen när man gick in på Twitter och såg, liksom, alla var arga på exakt samma saker. Oavsett vilken lag tillhörighet man hade. Det var så märkligt. Ja, men vi lyckas ändå göra någon sorts comeback här. Poliga mål till 2-4. Sen gör Weigel första för säsongen. Grattis Weigel, väldigt kul. Och sen blir det periodpaus. Nästa period, 4-4. Vi har alltså hämtat upp. Först var det alltså 0-3 till 4-1 till 4-4. Och då känns det ändå som va? Här känns det ju va?
Det är ett lag som är på gång, måste man säga.
Exakt.
Ett som borde se lite stukat ut.
Ja, och det känns så jävla bra. Va, okej. Okay. För vi gör det där 4-4 målet. Efter två minuter ungefär i tredje.
Ja.
Två minuter senare. Då är Vik 5-4.
I powerplay va?
Ja. Och sen några minuter senare efter det. Powerplay igen. Vik gör mål igen. 4-6 till Vik. Ja, hur fan händer det här liksom? Och under hela det här förloppet som vi bara gått igenom just nu. Har Löven varit bättre än Västerås? Västerås har varit usla. Alltså, de har varit väldigt, väldigt dåliga. Och Löven har varit bättre. Men, likt förbannat, så ligger vi under med 2 puckar när det är 10 minuter kvar av matchen. Men bara 1 minut senare lyckas, oj, och den här målskytten göra 5-6. Daniel Rahimi, såklart.
Vår notoriska målskytt Daniel Rahimi steppar upp. Ganska fint, jävla fin pärla han sätter dit också.
Ja, det är faktiskt sant. Men han gör några sådana där per säsong. Så.
Ja.
Ja, anyways. Så då står det 5-6 vid det här laget. Och det ska ju hända mer. När det är 1 minut och 30 sekunder kvar, då har vi alltså tagit ut målvakten. Och Scott Pooley lyckas alltså kvittera matchen. Så Pooley står ju för en makalös jävla 3 perioder då han gör 3 mål.
Okej, stämning på H där, eller?
Ja, det är det ju. För det är ju som, det är så märkligt. För det, man har varit uträknade och sen var man med igen. Det är lite som, vet du vad det här påminner om? Det påminner mig om matchen mot Västerås när vi, alltså för att undvika kval. För att det kändes bra, kändes åt helvete. Kändes bra, kändes åt helvete. Kändes bra, jättebra. Mm. Och så skulle det även den här matchen bli. För ja, det är en ganska tillintetsägande sadden som leder till straffar. Och då har vi alltså, som sagt, Melker Thelin.
Har vi inte ett sadden där vi drar på oss en utvisning där?
Ja, det gör vi, men det tycker jag inte så här.
Det hände inte jättemycket den utvisningen. Nej. Jag skulle tacka Västerås. Lite trubbiga just där, powerplay. Inte trubbigt för kvällen, de gjorde ju ändå vadå, 3 powerplay-mål. Men just där var de lite trubbiga och det får vi tacka för.
Precis, så det kändes aldrig som att någonting skulle hända. Men det går till straffar. Och ja, Poli, stor hjälte där, gör 2 mål. Och Thelin är väl kanske den största hjälten som endast släpper in 1 mål.
Det är ju lika efter 3 straffar. Poli har ju satt en och vem satte för dem?
Det var Lukas Zetterberg.
Luke Zetterberg. Mm. Och så Poli får lägga, han får lägga 3 straffar.
3 straffar. Så han sätter första, missar andra, sätter 3.
Jävla busy night.
Ändå så här. Alltså. Ja, alltså ja. Det blir ju 5 mål i sig. Men,
ja. Men ja, precis. Han överlistar mål sen 5 gånger. Men det är ju 4 mål i statistiken.
Ja,
det tycker jag är vettigt. Alltså, annars skulle hela skytteligan kunna avgöra sin lång straffläggning. Där någon spelare får lägga liksom 8 straffar.
Ja, fantastiskt. Det är... Så ska vi ha det i framtiden. Men ja, nej, men alltså, som ni hör, det är ju en... Alltså,
jag var helt matt efteråt.
Ja, för det är så mycket som hände. Det... Alltså utvisningarna var... Vi ska inte klaga på domaren, för det pallar man inte göra. Men det var märkligt, kan man säga. Mm. Många märkliga beslut som togs. Och ja, domarna fick väl höra därefter också. Så.
Båda håll också.
Ja, det var det verkligen. Och just det här med att släppa in så där mycket mål. Jag tror jag sa det i vårt avsnitt i Supermåndag. Att det påminner om så här hockeyallsvenskan från typ 2004. Och då var det så ett normalt resultat för så här, att möta Bofors och det blir 8-2 typ. Men
till dem?
Ja, precis. Eller typ så här Vallentuna 8-2, Nybro. Vad med Arboga var ju lätt någon 8-2 också. Men ja, den hade väl allt. Och det är ju väldigt strångt, för vi spenderar ju för fan 90% av matchen i underläge.
Ja, vi ledde aldrig den matchen.
Nej.
Som vi vann.
Så vi lyckas. Vi lyckas ändå ta 2 poäng. Det är fantastiskt bragd.
Det är ju det. Jag var inte speciellt... Jag tyckte att det var en så kallad pyrrhusseger direkt efteråt. Ja, vi vann matchen, men vi torskade vår enda hela målis. Nu när båda är tränar för fullt utan att vi har spelat, alltså behövt spela en enda match efter det, så bra för fan. Kul.
Ja, då blir det som en rolig grej helt plötsligt.
Ja.
Men ja, nej, men det var...
Det var en match.
Det var en match, var det.
Jag var helt slut. Jag gick och la mig. Tur att det inte var något på spåret.
Ja, faktiskt. Nej, men jag blir slut bara när jag tänker på det. För det är så mycket att unboxa. Och jag minns att jag så här satt dagen efter och bara, vad fan hände igår egentligen? Först var jag tvungen att känna efter, är jag glad eller inte? Ja, men jag är väldigt glad, landar jag i.
Jag har en annan sak vi måste unboxa. Mm. I den här matchen tar vi en timeout i slutet för att vi måste göra mål. Klassiskt mot Västerås. Du pratade ju tidigare om den här matchen 2017. Jaha. Som vi var tvungna att vinna för att undvika negativt kval. Och där tar vi en timeout när vi ska ta ut målvakten. Det lät så här då.
Jag skiter i vem som står var. Men att vi får det här utseendet på 3:an. Här uppe, en hög 3:a. In med gubbar där. Så vi får högsida där. Högsida där, in, ut där. Men hög 3:a, jävligt hög 3:a. Och går mycket på skott, boys. Men vi tar inte han riktigt än, utan Kjell Lugne. Men Hages powerplay på isen. Och lasta in på kassen. Lasta in på kassen. Full koll, boys.
Klassisk Löven timeout. Jävligt hög trea, säger Jocke Fagervall.
Ja, fan vad man älskar den karen alltså. Jag hörde då rykte om att han kanske, jag tror han var i hallen och såg den matchen.
Men han är i Umeå nu. Pappa har sett honom på Kummin också. Käka lunch.
Så. Otroligt att han fick se just den här matchen också. Vilket åh.
Nej, men uppstyrd timeout där mot Västerås som faktiskt genererar att vi gör ett mål. Alla står i en halvcirkel runt och kollar när han ritar på tavlan. Mm. Nu i fredags behövde vi också ett mål i slutet, så vi tar en timeout. Lät så här.
You stay, you take the goalie.
I'll take goalie.
Okay, there you go, you go. Yeah.
I'm breathing.
Let's kick, win the face off, go weak side.
He's going, never start goal. He's turning. You five, I'm taking the goalie.
You're a defenseman?
Yeah, we go four forwards.
I think I should take the goalie because then you can play wing.
No, I know, but
I don't give a fuck. Someone has to take the goalie.
Get in, chip it up.
Det känns som att det pågår 7 olika konversationer samtidigt där.
Ja, mycket, mycket snack. Men, ja. Den var bra också. Jag gillar den. Bra kommunikation. Det är så jävla härlig. Jag måste hämta andan. Liksom så här, väljer att han blir den sjätte som hoppar in på plan för att han är trött. King alltså. Ja. Ja, det är
otroligt.
Ja, men det är så det kan låta. Det är så ett eget språk liksom. Man måste ju studera det där lite grann, tror jag.
Ja, och så här, kanske att alla fattar vad som händer, men det känns som att så här, när timeouten tar slut så är de fortfarande kvar på vem som ska gå in istället för målisen. De har hunnit säga vindtekningen, sparkar inte Kim och sådana saker.
Ja,
det är... Men det slutar med mål. Så jag börjar tänka att de här som säger att det inte är så viktigt vad du säger under en timeout, utan bara att du tar den för att liksom, vad ska man säga, lugna ner. Ja. samla grabbarna.
Nej, men precis så. Liksom samla och liksom bara få det här andrummet som behövs. Och liksom bara ja, säga, vi måste fram. Vi måste göra mål. Så, enkelt.
Ja, ja. Bra med timeouts. Bra stråle att du tog den. Mm. Och bra alla
snack,
spelarna.
Liksom.
Ja, bra tugg. En annan sak som är bra, som jag tänkt på. Nu är inte vi en SSK-podd. Mm-hmm. Och vi är inte supermåndag, så vi ska inte prata så mycket om andra lag. Men Södertälje förlorade ju sina 2 matcher i veckan. Men jag tycker ändå att det känns som att de är på riktigt. De är ett, alltså, det är en 4 i toppen egentligen, som är lite bättre än de andra. Och jag tror att det är ganska bra. Satt jag och tänkte på idag. Det var därför jag slängde in det i köris nu. Att jag har hela tiden tänkt att det är 3 lag i den absoluta toppen. Där de som vinner serien, vilka vi vet kommer vara Modo nu, kommer att få en lite lättare väg till final. Medan Löven och Djurgården förmodligen kommer få varandra i semi. Och det laget som vinner kommer komma ganska slutkörda mot Modo. Mm. Men så blir det ju inte riktigt nu när SSK är med i det. För det första är det inte säkert att de kommer 4. Att det är Löven och Djurgården som 2-3. Utan de kan komma 2, 3 eller 4. Och det kommer hur som helst vara 2 tuffa semifinalserier. Så de som möts i finalen, det är ingen som kommer som typ HV förra säsongen eller Timrå säsongen innan det. Nästan så här haft lite semester mellan grundserien och finalen.
Det har du nog rätt i. Man kanske ska omvärdera det där lite grann. För jag tror att jag var inne på exakt samma banor som du. Egentligen har vi delat upp det i 1+2. Mm. Att vi har Modo som är på en helt annan nivå. Och sen har vi Björklöven och Djurgården. Men ja, det är 4 bra lag kan man väl säga. 4 lag som är lite bättre än alla andra.
Ja.
Och som du säger. För just nu så är det helt omöjligt att säga vart man kommer hamna där.
Nej.
Det känns svårt. Man vill inte vara en bettare nu liksom.
Nej, men hur som helst. Att Södertälje är så pass bra gör att det finns 3 lag som man utöver Modo som inte är någon liksom walk in the park i en semifinal. Och det tror jag är bra för vilka som än tar sig till finalen. Att det finns någon sorts jämnhet i hur tuff väg man har haft dit.
Tur att du inte sa. Jag tycker det är bra för svensk hockey. Ja, nej, men det är ju såklart. Alltså det gör så att det blir lite mer jämnt i det hela. Lite mer rättvist kan man väl säga. Så, ja. Men fan vad spännande. Också jävligt skönt. För då slipper man höra alla södertäljare gnälla. Att det är bra att de får vara lite bra stundtals.
Ja, det är väl det. Vi har hunnit halvvägs genom grundserien. 26 av 52 matcher har vi lirat.
Mm.
Så ja. Jag tänker att det är väl läge att kanske utvärdera den första halvan lite grann.
Det kan vi väl göra. Hur vill du gå tillväga med detta?
Vi har 47 poäng. Det skulle innebära 94 totalt. Mm. Om man tar samma skörd i andra halvlek. Då ska man komma ihåg att många av lagen i toppen, typ Södertälje och Djurgården, har vi bara mött en gång. Så vi har kvar tre mot dem. I och för sig bara kvar en mot Karlskoga, som är ett lag som vi tydligen alltid förlorar mot nu för tiden. Mm. Vi har väl, är det Hästen vi har mött tre gånger till exempel, så de har vi bara en gång kvar.
Känns det, som det.
Ja, alltså i alla fall på pappret svårare motstånd andra halvan än första halvan. Men också förhoppningsvis, jag tar i trä här, förhoppningsvis färre skador under den andra halvan.
Mm. Precis, som kan vara lite av en game changer för oss där. För det, ja, det, normalt sett har vi inte svårt för bra lag.
Nej.
Så, ja. Det blir intressant att se hur den andra halvan utspelar sig. Men just den här som vi precis har genomlidit har ju varit, ja. Okej. Okay. Det här var mitt svar. Alltså, fast om man tänker efter ordentligt så tror jag att utifrån förutsättningarna så har de ändå varit relativt bra.
Ja, jag tycker vi har gjort det bra. Alltså vi ligger tvåa, trea. Djurgården vann ikväll, så trea. Men liksom egentligen de enda som är tydligt bättre är Modo. Och de har ju en säsong som vi hade 1920. Alltså de kommer vara det bästa hockeyallsvenska laget någonsin efter den här säsongen. Det, man kan ju som inte jämföra och säga, eftersom inte vi var lika bra som det bästa laget någonsin så var vi inget bra. Utan jag är nöjd med hur det sett ut hittills. Jag är övertygad om att vi hade haft fler poäng om vi hade haft fler ur truppen att tillgå under den här tiden. Så har vi ju Nick Schilke på 35 poäng. Det skulle innebära 70 om det fortsatte likadant under den andra halvan. Vi har Scott Pooley på 27. 16 mål skulle innebära 32.
Mm.
Schilkes 17 skulle innebära 34. Det är ju alltså, vi snackar typ så här, vad har vi? Jag tror Jon Palmebjörk är den som gjort flest på en säsong med 24. Så har vi någon 22-målssäsong av Hutchings och någon av, ja men Bengan förra säsongen. Wiklund var uppe på 21. Mm. Så nu snackar vi pace för 34 och 32.
Helt okej. Okay. Siffror ändå.
Ja.
Ja. Nej men precis som du säger. Vi har gjort det bra. Helt enkelt.
Ja. Fullt godkänt första halva va?
Ja, för det har varit en sån vild första halva. Med alla skador och allting. Så ja. Ja, det håller jag med om.
Och då är det dags för veckans Beljavski, där vi ska utse veckans bästa Björklöven-spelare. Förvisso snävt urval, bara två matcher, men vilka matcher sen?
Ja, precis. Man har ju hittat kandidater. Av olika
anledningar.
Det har ju varit.
Alltså det borde vara omöjligt att vi ens behöver hålla en tävling en vecka när en spelare har gjort 5 mål. Då pratar jag om Scott Pooley, 1 mot Mora, 4 mot Västerås. På 5 poäng har vi också Kristoffer Bengtsson 2+3, Nick Schilke 0+5. Vi har Fredrik Weigel på 1+3, 4 poäng.
Mm.
Vi har 3 mål av Jerry Fitzgerald, så det finns att ta av. Dessutom har vi haft en succédebuterande glad ungdom i kassen också.
Precis.
Så är du sugen på att köra först?
Jag kan köra först, så tar jag det jag har tänkt. Annars finns det risk att du tar den. Nej, men jag landade lite efter det hela i just Melker Thelin.
Mm.
För alltså, det är jättemånga som har haft superveckor poängmässigt, men just total liksom prestation på banan under de här matcherna kanske inte har varit så starkt för utespelarna. Men Melker kommer in helt liksom färsk i första perioden, efter halva första perioden. Släpper förvisso in några mål, men blir en stor matchhjälte genom straffläggningen. Då han, vad sa vi? Han räddade väl 3 straffar.
Han räddade 4 av 5.
4 av 5 till och med.
Det och det är där vi har hans prestation. För ja, under match räddade 24 av 28 skott och landade på knappt 86% i räddningar. Är ju inte det vi kommer minnas honom för. Det är inte det vi kommer minnas den där fredagkvällen för.
Nej. Utan det, är liksom, det blir ju ändå... Det i sig som 17 är ju habilt, men just det...
Det är liksom inget som vinner matcher åt ett lag på det sätt som 4 av 5 straffar vinner matcher åt ett lag.
Nej, precis. För där visar han ju verkligen kyla och sin kapacitet. Han var inte ute och flaxa eller någonting, utan gjorde det bra. Stoppa puckarna på ett helt korrekt sätt. Och man var väldigt, väldigt imponerad över honom.
Såg ut att ha pondus där i straffarna också. Gick ut och mötte upp och så här, såg ut som han hade gjort annat.
Han har tränat på gården.
Tänkte du också på det här skit också? De senaste veckorna har vi liksom tvingat Diorio att träna på frilägen genom att ge bort en massa frilägen till Karlskoga och Mora och Västervik och allt vad det är. Och liksom tvingat honom att rädda dem. Det känns lite som en så Mr. Miyagi. Nu är det straffar och nu är du inkörd på frilägen. Och så bara, fuck, han är borta.
Det är lite otur, men det var väldigt skönt att det löste sig. Och fan vad skönt det är att vinna en straffläggning. Det känns som att det var år sedan. Det gjorde oss väldigt gott det här. Så min nominering blir Melker, för jag är väldigt, väldigt imponerad över honom.
All right. Melker Thelin får sin första nomineringspoäng för säsongen. Det lämnar mig i lite av, eller det är inte svårt för mig, men det finns så många man vill, alltså till exempel efter onsdagens match där Kristoffer Bengtsson stod för 2+3.
Ja, det är galet också.
Ja, då kände jag verkligen att så här, ja men det där kommer att vara min veckans Beljavski-nominering den här veckan. Jag låser in det. Ni kan ta det. Jag tycker det var så himla, alltså han har ju missat en hel del på grund av sin skada den här säsongen och är ju en spelare som måste göra mycket poäng för att liksom för att vara sig själv. Säger. Så jag var himla glad för hans skull den kvällen. Nästan lite så här, för då såg jag på sociala att Daniel Rahimi fick den här pippidockan av Freddan efter match. Och det handlar nog mycket om, alltså, att Freddan tackar honom för att han har kaptenat laget så bra på under den tiden Freddan har varit borta, antar jag. Han gjorde ingen dålig match i Mora heller, Rahimi. Han gör aldrig en dålig match, så han skulle kunna ha den dockan hela säsongen om det är så.
Prenumerera på den.
Men jag kände så här, fan, det var ju fan Bengans docka den här veckan. Men sen kom ju Freddan. Weigel får göra sitt första mål. Och med göra mål menar jag Schilke skjuter på hans ben. Så att
det är ett Weigel-mål helt enkelt.
Ja, men jag tror att det var bra. Han har haft en del chanser, men det blir ju lätt en låsning det där. Att så här, jag får inte in pucken. Så kanske bra att liksom bara få spräcka nollan med att det studsar en puck på en och går in. Och då blev man ju så himla glad för hans skull. Och man såg hur alla i laget blev så otroligt glada för hans skull också. Så en annan vecka hade det varit en no-brainer att veckans Beljavski nominera honom. Schilke har varit hur bra som helst i veckan. Men det här har ju mer och mer blivit en tävling som är the best of the rest.
Ja.
Och jag landar ju... I slutändan är det inte svårt ändå. Poli är 5 mål, varav 4 i en och samma match som vi vinner med 7-6. Det är ju en spelare som i den matchen bär oss på sina axlar.
Ja, precis. Ja, men det är ju... Snacka om att steppa upp när det verkligen behövs. Det är länge sedan någon gjorde så många mål i en och samma match, tänkte jag säga. Men det känns som att de avlöser varandra.
Jon mot Antuna, va? 2013.
Ja, just det. Ja. Nej, men det... Ja. Han gjorde det bra, helt enkelt. Jag tycker det är en fantastisk nominering om du väljer honom.
Jag har redan valt den.
Ja, då så.
Och jag tycker det är så himla härligt med Kilki. Alltså, när vi tappade Liss i somras. En spelare som jag absolut inte har tänkt säga någonting dåligt om. För det är en jag gillar. Mm. Men man var ju besviken. Mm-hmm. När vi värvade Poli så såg man ju redan på hans statistik från finska ligan och det. Att så här, ja men Liss är ju kvalitativt ersatt. Mm. Men man trodde ju aldrig att hans liksom karisma och likability skulle kunna ersättas. Nej. Men, och jag ska inte jämföra de två egentligen, för Olle Liss, otrolig karisma och likability. Men Scott Pooley, otrolig karisma och likability. Ja,
ja. Han ska ju vara en Hollywoodstjärna, alltså det är ju det.
Ja, men han älskar det ju, alltså han älskar ju livet i Löven. Han älskar så här, showa för GD, han gillar att stå kvar sist på isen. Han blir intervjuad i Seymour efter att ha gjort 4 mål och ger egentligen laget och liksom gruppen den stora elogen. I omklädningsrummet sen så får han väl Pippi-dockan av Rahimi, men lämnar den direkt vidare till Melker Thelin för att han tycker att han ska ha den. Och, alltså, en sån kille, sen tidigt i svinotan nästa dag har jag sett bilder på att han dyker upp på så här, hockeyskolan på ladan.
Jo, precis. Och... jag såg det också. Vad fint då.
Och trixar med barnen där. Så jäklar vilken kille vi har hittat.
Ja, all around great guy faktiskt.
Ja.
Ja. Men jag tänker så här. Du sa det ju ändå själv vad han gjorde. Han gav Pippi till Melker.
Mm.
Symboliskt tycker jag också att Melker ska kunna få den då. Beljavskin. För det kanske är hans enda chans också. Poli kommer ju få det framöver.
Delar vi ut tröstpriser nu?
Nej, det är ingen. Han gjorde en fantastisk... Jag nominerar han också, trots allt.
Vi kan göra exakt likadant. Vi utser Poli. Och så antar vi att Poli här i sin frånvaro utser Melker. Så Melker får helt enkelt vandringspokalen.
Precis, så är det.
Melker är... Snyggt gjort av Poli, tycker jag.
Ja.
Ge vidare något så fint som Veckans Marklund.
Veckans Marklund?
Nej, Veckans... Oh, Beljavski.
Ja. Ja, men då så. Fan vad nice. En 17-årig målvakt.
Ja.
Ska vi säga grattis då?
Är han det första barnet som vinner Veckans Beljavski i den här poddens historia?
Det tror jag.
Faktiskt. Så måste det vara.
Så, ja men grattis Melker.
Kul. Stort grattis Melker. Veckans Beljavski. Och även den här veckan har vi ju ett betalt samarbete med Vi Marketing. Kan du berätta lite om dem?
Du, det gör jag jättegärna. Nej, men Vi Marketing är ju ett, man kan väl ändå kalla det en lokal byrå.
Det kan man.
Som helt enkelt erbjuder så kallade helhetslösningar. Alltså mycket, mycket bra saker för små och stora företag. Och då kan det vara allt ifrån att bygga en hemsida till att göra viktiga saker som är rätt så svåra, som att analysera liksom, vilka är inne på min sida, hur optimerar jag mina annonser i sociala medier och så vidare. Sånt som helt enkelt de är proffs på och vi inte är.
Är de primärt, skulle du säga, en marknadsföringsbyrå eller Björklöven fans? För de är väldigt mycket av båda.
Ja, jag tänker att det är 50. Ja, men det kanske är primärt. Nej, ja, de är nog lika mycket båda delarna.
Och hur får man kontakt med dem då?
Jo, man gör så här. Man kan mejla dem på info@vimarketing.se. Eller så gör man, kanske på det sättet jag hade föredragit. Att man går in på deras hemsida, alltså som är www.vimarketing.se, och så hittar man alla kontaktuppgifter där. Och det finns säkert något telefonnummer man kan ringa där också. Så det är bara att surfa in och kika helt enkelt.
Så är det. Och anlitar man dem så stöttar man ju på sätt och vis oss också.
Precis. Ja, då går vi vidare till nästa segment. Och ja, det här är ju ett riktigt favoritsegment ute i världen. Eller vad säger du, Navid?
Ja, det skulle jag säga. Det här är sånt som skapar rubriker över hela jordgloben.
Ja, precis.
Över hela min jordglob som jag står inne i barnens rum.
Vi pratar ju naturligtvis om Veckans Marken.
Ja, vi vill ju varje vecka försöka utse veckans mest klandervärda person. Någonting annat? Ja, organisation händelse. Ofta?
Ja, ja, ibland är det väldigt luddigt. Men någon får ju alltid priset, så det är bra.
Ja, jag har en. Lite av en gammal Löven-bekanting. Brukar man kanske säga om folk som har spelat med oss. Det har ni inte.
Mm-hmm.
Vi stötte dock på honom i vår finalserie för 2 år sedan.
Okay.
Och då pratade jag om Timrå-spelaren Sebastian Hartman. Som Daniel Rahimi fick ett matchstraff och en avstängning efter att ha satt en ganska så, eller ordentligt klumpig knätackling på den gången. Nu är det en annan som har blivit utvisad efter en situation med Hartman. Kommer inte ihåg vem det var. Men i alla fall, för jag såg det bara som GIF i efterhand.
Ja.
Efterhand i Timrås match i torsdags tror jag det var. Så åker en motståndare för en hög klubba. Ja. Klubban är uppe i luften och man ser hur Hartman faller framåt efter att klubban har varit där uppe. Mm. Sen får man se en inzoomad repris och det är ingen kontakt alls. Alltså det är inte den här touchen som får folk, alltså som får spelare att kasta sig, utan motståndars klubba susar liksom förbi Hartmans huvud. Och Hartman hinner väl uppfatta det i ögonvrån i alla fall, så att han faller som en fura och tar sig för huvudet och Timrå får ett powerplay. Hartman blev senare anmäld och dömd av disciplinnämnden för embellishment eller diving eller vad det heter. Fick böta de 5 000 kronorna som verkar vara praxis.
Ja, väldigt klassiskt klandervärt beteende kan man väl kalla det där. Så ja, det är solid.
Undrar om Hartmans pappa tittade på matchen. Att han liksom, han ringer sina lettiska torpeder, eller vad det är han pratar om att han har tillgång till och var tvungen att liksom ringa tillbaka efter att ha sett reprisen och bara skit i det.
Ja. Jag hade ju nästan glömt bort hela det där. Men ja,
vi ska inte aldrig gå dit igen.
Nej.
Där har du min nominering i alla fall.
Ja, det är en bra nominering, för sånt där är fan något av det värsta som finns. Och det, ja, det känns som att det blir mer och mer också, men jag vet inte om det stämmer.
Men också så här, tror vi har pratat om det någon gång, den här skillnaden man gör i fotboll mellan förstärkning och filmning.
Mm.
Att ofta det vi kallar filmning, och som jag tycker i och för sig är typ lika klandervärt, är ju när det är en utvisningssituation. Mm. Alltså du blir hakad på riktigt eller crosscheckad på riktigt, men du vet att du inte kommer få utvisningen om du inte dyker, och därför dyker du. Mm. Det är ju en sak. Men det här att helt utan kontakt överhuvudtaget säcka ihop för att vinna en fördel, det är ju ändå, om det finns grader i helvetet, så är ju det ännu värre.
Ja, ja. Om man skulle lägga upp det där på någon skala på något sätt mellan filmning mot förstärkning, så är ju det där superfilmning.
Mm.
Helt enkelt. Så, ja. Nej, usch, det gillas inte alls. Så, bra nominering.
Tack.
Jag. För det har varit ganska, om man inte väljer typ att fokusera på domare, så har det ju varit väldigt, inte jättelätt den här veckan. Men det är bra att du snappar upp den. Jag har inte en spelare, utan förmodligen en person.
Ja, förmodligen. Ja.
jag kommer inte kunna ta reda på vem personen är, men du kommer få höra. Seymour har ju nu under december månad en julkalender.
Just det.
På sociala medier. Där de släpper ett videoklipp eller ett minne från någon säsong. Varje nummer då.
Mm.
Och bakom lucka 8. Alltså nu snackar vi 5 dagar sedan. Så möttes man alltså av Fredrik Forsberg och HV71-jublet när han sköt dem till SHL-avancemang förra året. Och jag får bara, jag vet inte om jag får för mig det här, men det känns som att just det här klippet från att HV går upp har rullat så mycket den här hösten. Så att jag börjar nästan tro att det är någon som har någonting emot Löven som jobbar hos Simor, som är typ sociala medieansvarig, för man ser det fan varje vecka. Ja, fast jag vill... Ja, vem gör det?
Nej. Vi lövare vet att allting är en konspiration mot Löven.
Ja, naturligtvis.
I slutändan, ja.
Men liksom, det känns som att nu får det fan ta vara nog. snälla någon. Jag orkar inte se någon mer på det där. För som sagt, det känns som att vi har blivit pepprade med skiten under hela jävla hösten. För de visar alltid, du vet, så här tillbaka blickar och highlights och allting från skit som har varit. Och det kommer alltid till den jävla matchen, alltså. Kan visa någonting från när Färjestad vann SM-guld. Visa det. Jag ser hellre det. Jag blir så jävla trött på det där.
Alltså, de nominerade är ju i så fall den på C-more, eller de på C-more som envisas med att väldigt ofta visa det där klippet på när Fredrik Forsberg skjuter upp HV i SHL.
Ja, de kan visa något annat när det går dåligt för Löven. Alltså så här, just det där är ju också så här, nej, dels det är för tätt in på. Sen så, ja, med tanke på hur de där matcherna avgjordes, borde spelas om, enligt mig. Men, ja, nej, det börjar bli tröttsamt, det är det. Jag klarar av de första månaderna med det. Men nu, nej, nu får det vara nog. Nu orkar jag ingen mer.
Jag älskar det. Kan det ha någonting att, det var ju ett sudden death-mål som liksom avgjorde en hel säsong. Att det har... Det är en massa lag som spelat 52 matcher följt av ett slutspel på för vissa, eller i alla fall vissa, för oss 18 matcher, och sen är det målet som avgör, så att det är ett dramatiskt ögonblick som liksom är lite av en höjdpunkt i hockeysverige för alla utom oss lövare från den gångna säsongen. Att det ökar relevansen på det och att det visas oftare.
Nej. Det tycker jag. Nej.
Ja, det är den här konspirationen mot Löven.
Ja, jag tror det.
Ja. Det... Jag tror att du har rätt egentligen, helt klart.
Ja, för nu tänker jag så nu, till och med HV-fans måste bli less på det där nu.
Ja.
Fan, de spelar ju SHL. Vill de inte lämna det där?
Gå
det, var ingen, bragd heller för dem egentligen, om man tänker efter. Med den jävla truppen som de hade. Det är ju, snarare är det ju ganska pinigt att vi lyckades ta det till 5 matcher. De borde skämmas, borde de göra. Varenda gång de ser det där klippet. Oj, hur lyckades vi vara så usla?
Ja. Usch. Jag skriver upp nominerad någon på C-more. Men som jag tycker ändå stannar på en hedrande andra plats i den här veckans Marklund. Eller?
Du jobbar fortfarande kvar på Viasat, va?
Det stämmer.
Bra.
Viaplay.
Viaplay, förlåt mig. Ja, okej. Okay. Ja, men jag kan ändå leva med lyckan att C-more alltid är ganska klandervärda ändå.
Uh-huh.
Det är liksom det i bakhuvudet här, så har jag den tanken att det finns alltid saker att klaga på där. Så de är ständiga Marklunds typ. Men ja, absolut, Hartman får vinna den här veckan.
Grattis, Hartman.
Grattis.
Veckans Marklund. Och vi har hållit på skitlänge, så nu måste vi blästa igenom veckan som kommer. Börjar redan på onsdag med att vi i Umeå tar emot Kristianstad IK, ett lag som vi faktiskt bara har mött en gång hittills under de här 26 första omgångarna, och där vi har 0 poäng.
Ja.
Vi hade en match där vi tog igen ett underläge men tappade. Och tror vi förlorade med 7-4 till slut.
Oj. Ja, så kan det vara. Men så blir det inte den här gången. Eller?
Nej.
Vad ska jag börja? Så.
Ja, kör du.
Ja, okej. Okay. Jag tror så här. Det kommer nog inte bli ett målkalas som det har varit nya, alltså matcherna som vi spelade nyss, utan det kommer förmodligen bli ganska tight. Varför? Jag vet inte riktigt, men det känns som det. Jag tror vi kommer torska den, och jag tror att det kommer bli 2-1 till Kristianstad, för det känns som ett lag som inte ligger oss liksom rätt i fatet just nu, utan vi skulle haft några andra att möta. Vi skulle haft typ ett svårt motstånd. Så jag tror vi torskar den här.
Mm.
Bara baserat på magkänsla, såklart. Nej, men jag sa väl 2-1.
Du sa 2-1, sa du.
Mm.
Ja, alltså ingen dum gissning alls. Jag tycker att Kristianstad, när man spelar mot dem, jag är alltid mer nervös när jag möter dem än när jag möter andra lag i, alltså om man säger, som ligger på typ samma nivå i tabellen, för de har en förmåga att göra varje match otroligt energikrävande, både både för spelarna och för oss hemma i soffan. Så...
Det är alltid tufft på något sätt. Det blir alltid svårt.
Ja.
Och vinner man så sitter det fan långt inne.
Ja, det gör det. Och ofta så här, vinner man så man ändå mer så här frustrerad än glad i slutändan ändå.
Ja, lite så är det ju.
Men du sa förlust 1-2, så jag säger vinst.
Mm.
Och det säger jag med 4-2.
Ja, det är roligare. Roligare onsdag.
Åker Bengan in en i tom kasse? Eller är det Fortier som gör det? Jag vet inte. Det låter jag vara osagt. Sista sitter i tom bur i alla fall. Jag tror inte att... Vem ska jag säga? Vad slötänkt jag är. Jag tror inte att Freddan går poänglös från den här matchen.
Skönt. Ja, bra, kul för honom att han får göra poäng.
Så, ja, men lite så va? Lite så.
Ja, absolut.
Vad bra vi var på att speeda upp. Då har vi Västerås borta på fredag. Mm. Repris på föregående fredag, fast nu på borta is. Det är alltså ett lag som vi har tagit 5 av 6 poäng mot hittills, men som jag alltid tycker är svåra att lira mot.
Mm-hmm. Vad tror du då?
Jag tror att efter 2 segrar mot Västerås så kommer den första förlusten. Och jag tror att de är ganska så revanschsugna efter den här borta torsken mot oss nu här i fredags.
Mm-hmm.
Så de jävla bara kör. Det blir 5-3.
Okej.
Okay. Ja, han Frycklund. Han hade ingen bra kväll alls i fredags. Nu på fredag. Oj oj oj. Oj 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 säger jag. Han har en kväll.
Han har en kväll, Frycklund. Ja. Ja, visst. Varför inte? Vi får väl tippa vinst då. Jag tror väl så här att det var bara demoraliserande det som hände i Umeå. De är ju liksom i en nedåtgående spiral som... För det är stormigt. Liksom, jag nämner varje vecka om Västerås stormarna, vindbyarna. Det blåser liksom styv kuling både på kansli och på torg i den staden just nu.
Mm, det behöver du inte utveckla.
Nej.
De möter Almtuna på onsdag hemma.
Ja, det är torsk där också för dem.
Ja, är det inte någonting? Det är någonting med Västerås och Almtuna. Säkert med många lag och Almtuna.
Mm.
De har väldigt svårt, historiskt i alla fall, att ta poäng mot Almtuna.
De har sina lag, Almtuna, som de alltid vinner mot varje säsong. Och då blir det liksom, då klarar de sig kvar.
Men. Det är Djurgården. Jaja.
Vi vinner den här matchen och vi gör det ganska rejält. Så det blir en 6-6-2 till oss. Det kommer bli show för... Vi kan göra många mål på Västerås, det bevisade vi förra matchen. Skillnaden kontra den är att vi faktiskt spelar, de har inte lika mycket tur, plus att vi spelar lite bättre defensivt också. Så
kan det gå. Jag tänkte på att Hatch inte gjorde något mål i fredags. Han har ju lag som han trivs mot. Jag tycker alltid han gör mål mot Karlskoga och Västerås.
Mm. Ja, Karlskoga gör han alltid mål mot. Mm. Det är ju våran Manuel Ågren liksom, fast inte ens samma lag, men du vet vad jag menar. Lyssnare vet vad jag menar.
Rakt av. Så, och så kan man ju kontakta oss, eller hur?
Ja, precis. Så nu är Limrix och hudvårdsprodukter till @radio1970.se på Twitter och Instagram eller podcast@radio1970.se om man vill mejla oss. Så.
Precis, och mejlat oss har Per på Kosta gjort igen.
Ah, okay,
jag gillar den här, han har tweakat lite på sin limerick.
Ja.
Så den liksom, det är inte det vanliga liksom upplägget, men fan vad den sitter.
Ja, nej men fan, kör den.
Med podd 1970 man hänger och lyssnar när grabbarna dänger, några matchtips ni ger och till en Marklund man ler innan radion man ledsamt sen stänger.
Ja, den var bra.
Det fortsätter, men man vet att det är snart ett nytt avsnitt står klart och direkt uppåt leendet svänger.
Jävlar, han körde 2 delar alltså. Galet.
Ja. Han tweakar konceptet, men kanske är det för att det just handlar om oss som jag känner, det här är den bästa någonsin i världen.
Ja, det är det faktiskt. Hittills. Fortsätt bara.
Fortsätt bara. Stort tack till alla er som orkar lyssna på oss vecka ut och vecka in. Stort tack till dig för den här veckan, Sebbe. Kul att snacka som alltid.
Ja, men detsamma, detsamma. Och jag får väl säga, ha det gött! Det här är strål till världen.